Klockan är drygt 22:05 lördag kväll och ni lyssnar till Riksradions P1. Där just de här direktsända orden går ut enbart över Motala långvåg som just ikväll avslutar en epok. Om en timme läggs stationen ner och därför kommer nu enbart till er trogna långvågslyssnare ett specialprogram från oss på Riksradion där vi ska se tillbaka på svunna tider. Här är nu sista timmen. Ett program sammanställt av mig själv, Kristoffer Murray, och som kan ses som ett varmt tack till Motala långvåg för lång och trogen radiotjänst.
Stockholm Motala. Stockholm Motala. Stockholm Motala. Stockholm Motala. Stockholm Motala. Stockholm Motala.
Jag har en liten radiola som jag bara stund ställer in. I world in swing time, just då är min. Vad är väl farfars pianola emot på tidsbestående ljus? För radiola vill skåla liv länge och rytmen abjus. Från halens nigre jag hör Bradley, 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 da. Och London kommer, yes sir, med lite flin. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig. Jag far från Wien till Berlin och från Paris till Tunis och tillbaka till dig.
Året är 1939. Det är den blott 15 år gamla Alice Babs väna stämma som här besjunger vårt eget medium, radion. Det här är radions storhetstid, 30- och 40-talet. Svenskarna fylkas i miljoner kring radioapparaterna. Det har gått en 50 år sedan dess. Motala långvåg sänder just idag den 30 november 1991 för allra sista gången ut P1s riksprogram. Och så här i den allra sista skälvande timmen sänder vi nu enbart för er långvågslyssnare. Wherever you are, var ni än finns. Långvågen är avsedd för lyssnare utanför landets gränser. Under åren har ni kunnat höra Motala-sändaren dag som natt i Baltikum, i svensktalande Finland, i Norge, Danmark och en bit in i Tyskland och på Östersjön och Nordsjön halvvägs till England. Och just till er trogna lyssnare ska vi under den allra sista knappa timmen bjuda på något av vad man kan kalla en kavalkad av det som radion har innehållit under åren som gått. En omöjlig uppgift kan det tyckas, för radion har ju genom alla år innehållit så mycket både av sånt som sänds en enda gång och därefter glömts bort och sånt som blivit klassiskt och för evigt ihågkommet. Det är svårt att välja ur radions rikhaltiga arkiv, men vi gör väl ett opretentiöst försök. De äldre kan kanske känna lite av igenkännandets glädje och de lite yngre, det vill säga 40 år och neråt, får här ett smakprov på hur publikdragande radioserier kunde tas ut förr i tiden. Radion, ja, den har ju sett många stjärnor födas. Ta till exempel Karusellen, familjeunderhållningen med Lennart Hyland som självskriven programvärd under många radioår. I januari 1952 får man besök av en ung man ifrån Röste. En man som till en början verkar lite blyg och tillbakadragen. Och undra på det förresten, när man placeras framför en mikrofon i direktsändning och miljoner svenskar sitter där hemma och ska höra. Hans namn är Gösta Snoddas Nordgren. Och när man här lyssnar till hur han den gången slår igenom, så kan man nog också fråga sig, är han verkligen så blyg och tillbakadragen? Lyssna noga, året är 1952.
Ja, så var det ni i Röst utanför Bollnäs som förra lördagen hade så svårt att gissa på de där tre sjungande herrarna. Och det var minsann inte så lätt. Men ni ska inte tro för det ni andra att de är borta i Röste inte. Här kommer en röst ifrån Röste som tillhör Gösta Snoddas Nordgren. Välkommen, Snoddas. Det vill säga centerhalven i Bollnäs bandylag som blev svenska mästare i fjol. Ja, och du var det stolt för. Den dagen när ni fick åka till SM-finalen på stadion, då är 27 000 människor och en sån där riktig folkfest där. Det var väl en riktig dag för dig som
Ja, det måste man ju säga att det var.
Ja, spännande. Kul. Ja. Trevligt, det bästa som någonsin har hänt kanske.
Ja, det var det ju förstås. Men det var ju en nackdel, och det var ju att du måste ha fin kostym på sig. Och det var man inte van alldeles.
Hur då menar du?
Ja, man behöver ju inte ha det hemma precis, jämt. Men när man ska till Stockholm så måste man ju faktiskt ha det.
Alltså du menar en kavaj och byxor i samma tyg ungefär, så snygg och prydlig?
Just det, ja.
Tycker du inte om det?
Det
brukar du inte ha det annars?
Det är lite ovant förstås. Men man måste ju ha lika som de andra pojkarna.
Brukar du aldrig ha det annars?
Nej, det är högst sällan.
Ja, inte någon gång.
Ja, det har vi.
Men det betyder att du tycker inte om att sitta inne i stugor och prata och gå på kalas och så vidare.
Nej.
Vad sysslar du med annars då när du inte spelar bandy?
Ja, då håller jag på och fiskar i Ljusnan.
Ja, men det kan man inte leva på.
Jo då, det kan man om man inte har fallit i stora utsvävningar.
Alltså, är du fiskare där året runt?
Ja, nej, inte alldeles året runt, utan jag har säsongsarbete och då så så får man god tid till fiske bredvid.
Ja, du menar det att ströva i skogen och dra upp en öring då och då?
Och
det
är lax och så vidare.
Det är livet det?
Ja.
I ett par byxor och en smuttig skjorta och...
Ja, man behöver inte ha någon skjorta heller.
Brukar du vara så sparsam?
Ja.
Det var synd vi inte hade kläm på dig när vi hade den här sparsamhetstävlingen för ett par veckor sedan mellan ett par karar. Har du hört talas om den?
Ja, jag hörde det. Den har nog säkert vunnit.
Ja, de klarar sig på någonting på 25 kronor om jag minns rätt nu i en hatt i en vecka.
Det har man ju kunnat dela på fyra.
Det måste jag höra. Vad menar du med det? Hur skulle du kunna leva då på, menar du, på 5 kronor?
Ja, det blir 5, det finns på. Fem, ja.
Hur skulle du klara på 5 kronor?
Ja, jag finner ju fiska förstås och så bröd, det är ju rätt så billigt.
Ja.
Och då har vi ju sötvatten. Dricka.
Ja.
Så jag tror det skulle gå på 5 kronor.
Och det kan du stå för också, för du röker inte.
Nej.
Och har inte några andra krav på livet i den vägen.
Nej, då ingen inte alls.
Fisk och potatis och bröd och vatten, det är precis vad du behöver.
Ja. Det skulle räcka.
Det är härligt när du strövar omkring i skogen då.
Ja.
Vad gör du då?
Ja.
Skjuter du kråkor?
Nej, jag är skotträdd.
Är det?
Ja.
Kanske en lyriker då?
Mm.
Skogsfolk brukar ofta bli det.
Vad är det?
Ja, du, skriver du vers kanske eller?
Nej. Nej, det gör jag inte.
Spelar du fjol?
Nej då. Men sjunga kan jag ju.
Ja, vet du, det. Kan du det säkert?
Ja, jag tror det i alla fall.
Ja, vi är ett sjungande folk och det är roligt det. Ja. Du menar att jag ska våga be dig sjunga en bit också?
Ja, om det törs alltså.
Inför ett sånt hot så måste vi ju ta risken. Vänta.
Ja.
Jo, det får vi. Vad ska det bli någonting då?
Ja, jag måste ju leta på någon mäsk som tillhör skogen eller
ja, har du
naturen och så.
Vad heter den då? Vad heter den då?
Flottarkärlek kanske.
Ja, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst ackompanjemang,
va? Jag får tänka att jag har fors inte kommit så.
Ja, det får du göra.
Ja.
Vet du hur den börjar? Vad är det för tonart då? Vet du det då?
F.
F? Det kan du få ett ackord med så du kan få börja. Ja, varsågod då.
Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på nät. Jag har dansat över forsarna med älv och romerån, medan dagen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid rim och bro. Jag har dansat med den vackra majinå. Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro, medan läger elden falnat in vid då. Jag har spelat för det kära där som norrfens flammor går, över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min farkost där som vildmark fullt att slå, medan stjärnorna gått vakt på himlens fäll. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till, i min koja in vid reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill, medan månen över moarna går vall.
Lycka till imorgon då.
Ja, där slog han igenom så det hette duga. Den 26 januari 1952, i direktsändning i radio, föddes stjärnan. Den då 26-årige bandyspelaren Gösta Snoddas Nordgren, som svenska folket omedelbart slöt till sitt kollektiva bröst. Flottarkärlek blev hans genombrott. Radiopersonligheter har det alltid funnits gott om, men frågan är väl om någon annan kunde mäta sig med den stjärna vi ska höra lite av nu. Han var med från första början och blev en legend redan under sin livstid.
Kesslen fram, långpassning mot mål. Japan sparkar bort bollen. En japan till sparkar bollen längre bort. Och så japaner igen, och japaner, japaner. Och japanska centern, han väntade på sin chans. Han får den nu, och han springer fram. Och han får bollen tillbaka från en medspelare. Och Spike står han. Den går fram och skjuter. Det skottet klarade Bergqvist. Men att det är någonting vunnet med detta. Det är 1,5 minut kvar. Svensk inspark och bollen är helt uppe på läktaren, där ingen gör sig någon brådska med att kasta den tillbaka. Själv måste Bergqvist hämta bollen ända bort vid hörnflaggan där den låg. Så fick avspark då. Där har Bergqvist bollen till att säga en famn av Källström. Så nickar Jonasson och så går bollen till Hallman. Och så händer ingenting. Men att Hallman går fram nu. Han väntade, men nu går han fram och nu passar han. Och så en japan. Dessa japanska försvarare, de är små men sannoliken, de är hårda.
Ja, det här är nog ett av hans mer kända bidrag till den svenska radiohistorien. Fotbollsmatchen mellan Sverige och Japan under Berlinolympiaden 1936.
Inkastet är gjort. Kommer Persson fri? Nej. Och hinner Jonasson? Nej, han faller omkull. Han reser sig. Sakta bollen med sig genom Persson. En japan. Inte längre än till Torsnivån så kom bollen i alla fall. Japaner, försvarande japaner. Från sig vilt, slående japaner. Och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för världsegen och snippan. Och svenskar som kämpat redligen, men som nu är slagna.
Japan vann med 3-2. Det legendariska referatet med den legendariske referenten Sven Jerring. Förutseende personer inom det gamla Radiotjänst har sett till att Jerrings röst finns bevarad för eftervärlden. Bevarad i stora mängder, kan vi tillägga. Det skulle ta veckor och månader av oavbrutet lyssnande för att plöja igenom allt som finns i vårt arkiv med denne radioman. Kungareportage, idrottsevenemang, reseskildringar av varierande slag. Ingenting var honom främmande. Men även om han var en mångsysslare med ett oerhört brett register, så kom nog ändå hans hjärta att mest tillhöra de yngsta lyssnarna.
Hör du, Ann-Marie, ska du sjunga lite nu?
Lasse, han går på sitt tredje år. Det är nog en stor lokal om sänder. Full ut av skoj, efter lekar och stoj. Han vänder med smutsiga händer. Händer, det hänt många en kväll att han där fått få smäll. Och när mamma har fått att slå, kan det tända ibland att han ser på sin hand. Och snyftande tänker som så, fem smutsiga små fingrar på en smutsig liten hand. Då blir nästan alltid när man grep med den nysan. Varför ska mamma sörja över denna synd ibland? Det finns det som värre är, känner smutsig liten hand.
Tack ska du ha, Marie. Den äldste i samlingen är Lars-Erik Wallin, han är 12 år och han joddlar.
Hon är som solen och rakt upp för alperna stopp. Joddlej, joddlej, joddlej. Utan snötoppen krönt men i dalen så grönt. Joddlej, joddlej, joddlej. Joddlej, 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 joddlej.
Ett litet avsnitt ur barnens brevlåda i februari 41. Farbror Sven, som han kom att kallas av hela det svenska folket, var heller aldrig nödbedd när det gällde att berätta minnen från sin långa radiotid. Så här sa han 1947 i ett jubileumsprogram om just barnens brevlåda.
Nej, mina små medarbetare är sannoliken inga underbarn. Det är vanliga svenska barn som sjunger eller spelar eller deklamerar någorlunda skapligt och inte tappar hakan och humöret i studion. Jag begriper i förbegående sagt inte att en radiostudio tydligen ingenstans i världen kan göras trivsam så att man kan känna sig hemmastad, utan den måste se ut som en rättegångssal med domarbord. Bra gjort av ungarna att vara så besvärade som de oftast är. Det är det nämligen. En gång upptäckte en 4-årig flicka naskor på bordet med mikrofonen, och med några inkvisitoriska frågor avslöjade hon mig som cigarettrökare. Usch, det som är så dumt, sa hon. Man kan bli sjuk av det. Och så kostar det mycket pengar, rysligt mycket pengar. Har farbror några pengar kvar? Jag letade i min högra byxficka och där fanns tillfälligtvis bara 3 kopparslantar som jag generat visade fram. Ja, där ser farbror. Hur mycket är det? 12 öre. 12 öre. Och jag som har över 4 kronor, ja. Och det är för att jag inte röker. Jag ska aldrig röka som farbror och pappa. Pappa gör också med förskräckligt mycket pengar på att röka. Men på den punkten avbröt jag bestämt den sköna. Vi karlar ska hålla ihop och det var fullständigt tillräckligt att jag blivit åtsutad. En stackars maka fader kan ha det kinkigt nog ändå. I synnerhet om damerna omkring honom inte ens undrar honom ett oskyldigt bloss. Och så var det hon som sjöng Flickan från Havanna, en klassisk historia. Det var också en 4-årig representant för det täcka könet som överrumplade mig. I provet hade hon mycket nätt för övrigt sprungit en visa av Alice Tegnér, och därför hade jag inga fel till onda aningar. Jag sa, när det var utställning, det är en trevlig visa du ska sjunga. Den är jag mycket förtjust i själv. Sjunger det bästa du kan. Jaha, svarade flickan. Och så klämde hon i. Flickan från Havanna, hon har inga pengar kvar. Sitter i ett fönster, väntar på en kar.
Jag blev så häpen att jag inte kom för mig någonting. Jag ingrep inte lika gott för det. Olyckan har redan skedd, redan efter den första tågskaraden. Längre hade min lilla sångerska inte hunnit innan de snälla fröknarna i telefonväxeln arbetade för fullt med att lugna upprörda lyssnare som ville veta om farbror Sven tappat förståndet eller om det bara rörde sig om en tillfällig distraktion. En vecka framåt hopade sig förebrående brev på min skrivbord och i flera tidningar beklagade insändare det obehagliga intermexot. Min mening är att en radioman borde byta yrke långt innan han är i närheten av något slags jubileum i branschen. Branschen är sådan. Men vill han hålla sig kvar så bör han laga att han får med barnprogram att göra.
Sven Jerring om sitt arbete som radioman. Året var 1947. Mycket av det som sagts och hörts i den svenska radion har blivit klassiskt. För alla som kommer ihåg radions stora betydelse under det andra världskriget minns kanske också med en rysning den här oklanderligt formella TT-rösten som hade allvarsord att meddela till den svenska nationen. Den 3 september 1939.
Extra nyhetsutsändning från TT. England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra. Sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat. Den franska regeringen har genom sin Berlinambassadör informerat Tyskland om att såvida den tyska regeringen inte besvarar eller negativt besvarar den franska regeringens demarsch av den 1 september kommer Frankrike att från och med klockan 17 idag uppfylla de förpliktelser det åtagit sig gentemot Polen. Den franske ambassadören mottogs klockan 12.30 i Wilhelmstrasse. Den brittiska ambassadören i Berlin underrättade i morse klockan 9 riksutrikesminister von Ribbentrop att den brittiska regeringen före klockan 11 väntade en tillfredsställande förklaring från den tyska regeringen om att denna vore beredd att inställa varje angreppshandling mot Polen och att snabbt dra tillbaka sina styrkor därifrån. I annat fall skulle den brittiska regeringen utan tvekan komma att uppfylla sina förpliktelser mot Polen och krigstillstånd komma att råda mellan England och Tyskland från och med klockan 11. Klockan 11.15 meddelade Chamberlain i ett radiotal till det engelska folket att något svar från den tyska regeringen inte ingått samt att England följaktligen är i krig med Tyskland.
Stockholm talar. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta ohyggliga faktum och det tjänar bra lite till att försöka ge uttryck åt den sorg och fasa vi känner vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förutsargad och pinad mänsklighet. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar. Den vilja till fullständig neutralitet som besjälar och enar vårt folk har efter samråd med riksdagens representanter i utrikesnämnden av regeringen idag officiellt kungjorts. Ingen kan betvivla dess uppriktighet och beslutsamheten bakom densamma. Men jag vill ånyo kraftigt erinra om den förpliktelse alla och en var må känna inför den högtidliga försäkran som vi avgivit och att i allt sitt framträdande iakttaga varsamhet och god ton. Vi värderar högt vårt fria ord och ingen hos oss vill förkväva det. Så mycket mera har vi rätt att kräva ansvarskänsla och självtukt vid handhavandet av denna dyrbara gåva. När jag talar om försvarsberedskapen vill jag också inskärpa följande. Betänk att upplysningar om våra försvarskraft, deras storlek indelning eller utrustning, förflyttningar, uppehållsorter, militärt viktiga anläggningar och så vidare. Eller om landets försörjning, handel, industriernas produktion med mera, som nå obehöriga, kunna vara landet till skada. Har du eller får du genom din verksamhet eller på annat sätt vetskap om militära eller andra för rikets försvar och försörjning betydelsefulla förhållanden, behåll då denna vetskap för dig själv. Söker någon utfråga dig, anmäl detta för myndigheterna. Du gagnar därmed försvaret och riket och härigenom dig själv och det dina. Tyvärr har icke alla medborgare visat den sans och goda samhällsanda som man haft rätt att förvänta. Jag har ingen lust att banna, men jag kan inte underlåta säga att jag känner mig skamsen över att det finns fullvuxet folk som inför en påfrestning genast tappar huvudet eller i sin egoism förgäter all samhällssolidaritet. Dess bättre är dessa ett mindre tal, och vad som förekommit i fråga om ökad inköp har kanske mera varit ägnat att väcka ond blod än att åstadkomma allvarlig skada. Genom de arbetande särskilda försörjningsnämnderna följes emellertid utvecklingen oavbrutet, och jag försäkrar att de lojala medborgarnas intresse ska skyddas utan någon misskund med det illojala. Och så till sist en ny maning till lugn och tillförsikt, till våra goda möjligheter att hålla oss utanför kriget och att bemästra svårigheterna, till lojalitet och solidaritet. Var en svenske även i dessa stycken.
Men han var modelejon, den viskar mör. Kan hända för min skull, jag är slav just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men du gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige jag sett på hans fot att han är oklippt och damm. Han rakar sig ej på flera veckor ibland, men du gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige, i vatt, vi måste stå. Vi kvinnor små för våra gossar blå, som ligga här och där. Har något bröllop i år, men vi gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Sen gick vi på dans ett bord för två i alkov. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Min soldat med Ulla Billqvist. En klassisk inspelning som väl alla associerar med det världskrig som Sverige makalöst nog lyckades hålla sig utanför. Men kriget tog så småningom slut, och på självaste Valborgsmässoafton 1946 kunde alla royalistiskt sinnade som till äventyrs oroade sig för den svenska tronföljden få ett lugnande besked.
Förmiddagsnyheter från TT. Prinsessan Sibylla har nedkommit med en son. Prinsessans läkare utfärdade klockan 12 följande kommuniké. Hennes kunglig höghet hertiginnan av Västerbotten nedkom tisdagen den 30 april klockan 10.20 med en välskapad prins. Såväl moder som barn befinner sig efter omständigheterna väl. Kommuniken är undertecknad av professor John Olof och förste livmedikus Hjalmar Kasserman. I konselj på slottet fick den nyfödde arvprinsen namnen Carl Gustav Folke Hubertus. Han ska kallas Carl Gustav och vara hertig av Jämtland. Den nyfödde prinsen är den första arvprinsen i kungahuset efter det prins Karl Johan föddes den 31 oktober 1916. Sedan budet om prinsens födelse hunnit spridas började en ström av blommor anlända till Haga. På Stockholms slott har listor lagts ut där allmänheten kan framföra lyckönskningar till konungen, kronprinsparet och hertigparet av Västerbotten.
Då min älskade förfader Sveriges bötes och vändes konung Gustav den sjätte Adolf avlidit, har jag efterträtt honom som vårt lands konung. Mitt konunganamn skall vara Karl den sextonde Gustav. Min konungatitel Sveriges konung. Mitt valspråk för Sverige i tiden.
1973 var året. Den 19 september fick Sverige en ny kung, endast 27 år gammal. Berättandets ädla konst har ju under åren alltid haft sin givna plats i den svenska radion. 1953 dog den kvinna som under åtskilliga år hade glatt radiolyssnarna med sina otaliga hembygdshistorier. Men man måste nog vara åtminstone i 50-årsåldern för att ha en chans att minnas henne. Ida Gavell Blumenthal, mer känd som Delsbostintan. Hon var ett begrepp i det svenska folkhemmet med sin optimistiska och glada framtoning, fylld av humor, livsglädje och med en okulig vilja att dela med sig av sin berättarkonst. Många minns henne säkert från Skansen i Stockholm, där hon iklädd hälsingedräkten och med broderier och silverknappar var ett verkligt dragplåster.
Vi skulle välja präst ett varv hemma. Och då vet ni väl på någon er hur det går till när ni ska välja präst. Det kommer då tre stycken dit i körska och fräster på. Och så får säga själv vad vill behålla för en till det tre prästarna. Jo, en första som kom då första söndagen så var vi där och körska och hörde på honom. Vi hörde riktigt bra vad han sa, för han var då tillräckligt grov i målet. Men istället sin i sig var han så liten och klen i kroppen, så vi tyckte inte vi kunde se. Och en är väl tvungen att ha en präst som en kan se. Det var vi van vid. Och när den lilla klena stumpen, jag kan inte bättre säga, kom upp dit i predikstolen. Så, ja, det var Göran nog han räckte med tuten jäms med predikstorskanten. Och det som satt längst bak i körska, de sa att de hade sitt yttersta töppen på huggepån och inte mer. Se, såg lite behändig ut, han hade en hårtöfs eller en hårkäst som vi säger. Som stod rätt upp bak i nacken. De säger att det som läser mycket så den blir strängerat och läsning. Särskilt om de läser latin och töcke. Så får de en hårtöff som står rätt upp bak i nacken. Så vi vill och se efter om ni ser något töcke nu så vet ni vad det är för då. Och den där prästen han var då ömtärda för att han hade läst så mycket och var så lärd. Så han hade en del latintöfsen. Och det var det enda de såg på prästen. Det var för inte mycket att se, det var en hel kär. Vi som satt nere för predikstolen, vi hade bänken vi alldeles nere för predikstolen. Vi såg inte något och hela kärn. Vi hörde att det bullrade i predikstolen så vi förstod att han var där. Men när inte vi såg en så sa vi vill inte ha en, han är för liten för det.
Delsbo Stintan i sitt esse från 1946. Berättar glädje och underhållningen för en förhoppningsvis entusiastisk publik. Ja, under åren som gått har väl det här varit mycket av radions styrka. Vem minns inte långkörare som Frukostklubben på tidiga morgnar och Mannen i svart på sen kvällstid. Och signaturerna, de har ofta etsat sig fast i minnet. Låt oss för några minuter gå tillbaka till år 1957.
God dag i stugan, hej svejs i höghuserna och välkomna att lyssna alla mellan 8 år och 80. Ja, skulle det fattas något år i den första siffran eller bara några för många i den sista så spelar det inte så stor roll. Ni får hänga med på sladden i väggen ändå ni också. Den allra äldsta lyssnaren från förra söndagen, förlåt mig, det är i varje fall tippar jag att han var den äldste. Han har låtit höra av sig med ett brev här som jag har fått i veckan och ur vilket brev jag ska be att få läsa högt. Så här står det. Det här brevet kommer från gubben Lindqvist och jag är 87 år gammal så egentligen är det Pekka som ska säga pappa. Men farbror går bra det också. Oskar heter jag, tack ska du ha. Jag fick min första radio vid mogen ålder. Jag var 62 år gammal då och jag tror att jag har hört det mesta. Första tiden hörde jag allt från morgongymnastiken till farbror Sven önskade godnatt och sov gott. Och på den tiden lydde folk verkligen och gjorde höfterfest och somnade. Som Uggla och Gärring sa. För de lät så bestämda på rösten och lät inte så skakis som Pekka. Vars prasslande hör lång väg. Ja, det var väldigt svårt att föreställa mig att jag på något sätt skulle prassla här. Det är väl herr Johansson Fälgen ensam om den uppfattningen. Publiken här kan intyga hur allt lätt flyter. Ja, så fortsätter han här. Men det var inte det jag skulle tala om utan det får bli en annan gång. Men en sak vill jag ha sagt. Det ska vara en timme sång på svenska varje dag. Och så bort med alla som tror att det blir finare om de sjunger på engelska eller franska. Vad det utländska beträffar så räcker det fullt och bra med att Jussi Björling sjunger O Sole Mio en gång i veckan. Och sen kan resten gå hem och lägga sig. Och se till nu att det blir någon ändring, annars kanske jag packar min kappsäck och kommer upp och talar med herran och tar gumman med. Och då blir det ej så roligt som om jag kom ensam, det kan jag försäkra. Men arg är jag ej ännu, utan tjohejsan på dejsan önskar Oskar, men jag kan bli. Ja, och Egon Kjellman, vad svarar man på sånt?
Ja, det kan man säga faktiskt. Heder åt en sån lyssnare. Och här, herr Lindqvist, här sitter nu alla friska röster, till och med Pekkas. I hela studion beredda att sjunga något äkta svenskt för er. Tre garanterat äkta svenska sånger på blomsterklädd kulle. Säg det i toner och Kalle Schewens vals. Alla på samma melodi, det är ni.
På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och var om fornida bragder en gång. Och liljornas skökar och blommornas dag säger du ganske ljud i hans sång. Men säg i toner och inte i ord, en stämma så den kan bli hård. Din sång är en motgäste mig här på jord, ett klingande kärleksackord.
Fick vi lite allsång också,
ja,
på köpet. Pekka Langer och Egon Kjerrman var väl han som myntade begreppet "Jag sjunger hellre än bra, packa pappas kappsäck". En annan programserie som legat nere under många år men som på allra senaste tiden väckts till liv igen är 20 frågor. Den självskrivne programledaren på den här tiden var Per Martin Hamberg. Här svarar han på frågor som ställs av Astrid Lindgren, Stig Järrel och Kjell Stensson.
Det ord som kommer nu, det har publiken hittat på och det låter så här.
Publikens ord, nakendansös. Nakendansös.
Det här, det tillhör också djurriket, men av olika laga skäl så kan ibland förekomma inslag från växt och mineral.
Det är fabricerat.
Nej. Det är det.
Är det direkt i naturtillståndet?
Ja, det är det verkligen.
Det är något enstaka frågan då?
Enstaka, jag tänker på en representant för en grupp, ska man väl säga.
Det där djurriket, är det en människa?
Ja.
Men varför du in mineralierna på den här då?
Ja, det är det. Men det tar jag också att vara mer rastlärare.
Ja, passant.
Just
så att hon inte alltid beskänkt med mineraler och vad det var.
Nej.
Men förlåt, sa du att det var en speciell människa?
Nej, jag säger att jag tänker på en grupp. Men vem som helst representant för en viss grupp, en viss sorts människor.
Är det någon trevlig sort?
Jo. Finns de som
är det barn eller vuxna?
Hur?
Är det barn eller vuxna?
Det är vuxna. Sju frågor.
Är det de själva som tycker att de är trevliga eller är det andra?
Jag skulle förmoda att de själva kanske är mest skeptiska på det ofta. Eller i varje fall kan man tänka sig det. Finns de...
Befinner de sig i ett visst tillstånd när den är...
Det gör de.
Har det något med starka drycker att göra?
Nej, inte.
Men har det någonting med deras konsumtion att göra i alla fall?
Ja, det skulle man väl, om man gick riktigt hårt åt det, kunna säga att om konsumtionen vore allt för ohämmad så kanske det inte vore så lätt att vara det här.
Svärdslukare?
Ja, då har det ett präktigt mineral. Det var väl utmärkt, det måste vara det.
Det var inte någon svärdstycke.
Hur många frågor är det?
Ja, det var 12 stycken.
Ja, då var det lite tid kvar.
Nej. Ja, vi har inte kommit så långt. Men...
Om du skulle göra en sammanfattning.
Ja, gör det om du kan.
Ja, vi har kommit fram till att det var en människa. Och sen är det bara negationer jag har kunnat framföra. I naturtillstånd sa han tidigt, det var mycket vist frågat.
Är människan spritt naken då, menar du?
Mm.
en vinterbadare.
Nej. 14 frågor.
Naken kulturist.
Nej.
Spritt naken med lite mineraler på sig bara.
Ja. Jag bara väntar med det.
Utöver hans yrke i det här tillståndet?
Ja.
Är det en man eller kvinna?
Det är en kvinna.
Är det någon sån här skönhetsdrottning av något slag?
Vi hade bränt, har bränt väldigt hela tiden. Skönhetsdrottning är det väl...
Miss Sweden eller?
Ja. Ja, där kom hon fram till det rätta svaret till slut. 20 frågor från 1949. Låt oss i det här tillbakablickande programmet också uppmärksamma lite av vår egen tid. Valrörelserna har ju genom åren alltid haft sin plats i den svenska radion, mer dock på senare år än i gamla tider. Telefonväkterier med landets ledande politiker, dit allmänheten var välkommen att ringa för att ställa allehanda frågor till våra folkvalda, började väl egentligen någon gång på 60-talet. Det var väl också då som själva begreppet telefonväkteri myntades av de tre telefonväktarna Moltas Eriksson, Pekka Langer och Karl-Uno Sjöblom, som på ett lättsamt och spirituellt sätt hade den här mycket speciella formen av direktkontakt med lyssnarna. Så småningom fick också våra ledande politiker finna sig i den här tidigare rätt okända direktkonfrontationen med svenska folket, där det naturligtvis gällde att alltid svara hövligt på alla frågor och bemöta varje påstående på ett något sånär vänligt sätt. Hur envis och argsint den uppringande än kunde tänkas vara. För visst kunde en del lyssnare slå näven i bordet ibland. Så här lät det i svensk radio i mars 1982 i ett telefonväkteri lett av Bengt Terner med den socialdemokratiska oppositionspolitikern Kjell Olof Feldt. Ämnet var på den tiden ytterst kontroversiellt. I september. Så här lät det när en mäkta upprörd dam ifrån Västerås i mars 82 fick kontakt med Kjell Olof Feldt i Ekots telefonväkteri.
Ja, hallå.
Oj.
Det är Jan Björk från Västerås.
Ja, välkommen.
Tack.
Vad vill du fråga om?
Jo, jag skulle vilja säga så här att löntagarfonder och kollektiv, är det ett öststatsmönster som Socialdemokraterna går ut
ifrån? Nej, om du frågar mig, jag har inte hittat någon öststat där de har löntagarfonder.
Jo, men jag säger mig att alla öststater börjar med kollektiv och löntagarfonder.
Nej, men
sen tar de lite ut av jobbaren till att börja med och så tar de mer och mer. Så det ska bli här också.
Nej, men hörru, utvecklingen i öststaten har alltså inte börjat med några socialdemokratiska partier.
Ja, men
nej.
Jag åker lite.
Nej, nej, vad som hände i öststaten, det var att man fängslade och sköt socialdemokrater och fackföreningsmän och med våld införde kommunism.
Ja.
Det är någonting helt annat.
Ja.
Än det vi mycket fredligt och försiktigt sysslar med det här landet.
Ja,
vi har kollektiva fonder av typen ATP-fonder som har funnits nu i över 20 år utan att någon har kunnat säga att demokratin eller någonting annat har rubbats i det här landet. Och det är en av de mest tycker jag upprörande beskyllningarna mot svensk arbetarrörelse, att det här skulle vara något led i att vi skulle föra in Sverige bort från demokratin och friheten. Tvärtom, vi tror att vi kan förstärka demokratin och friheten om vi också ser till att folk får jobb och att det blir lite rättvisa och solidaritet i landet. Så är vår syn på det. Den har hållit i 50 år, den kan nog hålla ett tag till.
Ja, men vad ska pengarna brukas till? Är det för jobbarna och jobb eller...
Det
är det
saker
som ska
alltihopa
själva?
Nej, vi ska inte ha någonting själva. Alla
jag tycker att det luktar kommunismet att det är fint. Jag tror att Sverige att det är farligt för Sverige med löntagarfonder.
Ja, det...
Så mycket har jag varit ute i världen så jag har sett vad det gäller.
Ja, men du har ju aldrig sett några löntagarfonder någonstans.
Det finns i öststaterna. Och det är
det?
Tvång och det är kollektiv och det är löntagarfonder, jo.
Var har de löntagarfonder någonstans?
Ja, det ska jag själv veta, tycker jag. Jag tror ni har tagit mönster från öststaterna i alla fall.
Nej,
det
finns
ofrihet och tvång och kollektiv.
Jo, men...
De vill inte svenska jobbare heller ha till det.
Ja, men om du inte själv vet vad det finns några löntagarfonder så är det...
Ja, jag vet.
Ja, men den hemligheten tänker du behålla för dig själv då?
Ja, den har många fler än mig som vet det.
Mm.
Jag vill inte uppge vissa stater, men det finns väl i alla stater skulle jag tro.
Löntagarfonder?
Ja, det tror jag absolut. Det är kollektiv och löntagarfonder och svält och elände. Så vill jag inte Sverige ha, eller hur?
En lyssnare från Västerås 1982. Den här damen var upprörd. Med rätt eller orätt ska vi låta vara osagt. Men nog visar väl det här lilla inslaget att mycket i den svenska radion också har satt känslorna i svall genom åren. Kjell-Olof Feldt blev ju senare samma år landets finansminister, men vad han egentligen i själ och hjärta ansåg om löntagarfonderna kan man kanske så här i efterhand undra över ibland. Feldts socialdemokratiska företrädare i ämbetet, den legendariske Gunnar Sträng, fick också han svara på många frågor från allmänheten i radio. Så här lät det i januari 1976, då en ytterst uppspelt kvinna, tant Andersson på Dalarö, kom med ett radikalt förslag till Sveriges finansminister.
Jaha, god afton, det var Sträng som sitter här.
Ja, god afton, farbror Sträng, det är tant Andersson från Dalarö som ringer.
Nej, men vad roligt, hör du, farbror och allting.
Jo, det gäller Sveriges välfärd.
Ja.
Ja, hur skulle det vara om regeringen började föregå med gott exempel?
Ja, det ska vi försöka.
Vadå?
Det ska vi nog försöka.
Ja, det vore jättebra, det vore fint, då skulle vi alla bli så genomlyckliga.
Ja.
Och sänka era löner med 10%.
Jaha.
Och sen fortsätter regeringen och sen fortsätter allting annat efteråt, va?
Ja.
Ja, för att då behövdes ju en avtalsförhandling och det sparar ju Sveriges land mycket pengar det.
Ja, du, är det din Karl som sitter bakom dig och skrattar?
Nej, det är min skotte.
Ja, så är det
min
skotte.
Han heter Statisten.
Ja, men det var ju en intelligent hund du har.
Ja, han är alldeles underbar. Han understödjer mig.
Ja, det får jag säga.
Det är väl jättetillfälligt.
Hörru, det här är en intressant fråga du. Men jag kan säga dig att om regeringen skulle göra det så blev nog regeringen ganska ensam i alla fall.
Ja, men ja, det är alltså regeringen börjar och riksdagen ska följa och hela svenska folket, va?
Ja, men du tror du för mycket. Jag tror vi blev ganska ensamma.
Nej, det tror jag inte. Det får vara någon ordning och någon reda. Ja. Det
är ju en vacker tanke du, men jag kan inte säga att den är omsättbar i praktiken.
Nej, vi får inte försöka tänka den.
Men Sigrid Andersson?
Ja?
Vi kan väl fråga finansministern som i alla fall i finansplanen har skrivit en del om det här med löner och priser och så.
Ja.
Finansministern hoppas väl ändå tydligen på att löntagarorganisationerna ska vara lite återhållsamma.
Ja, just det. Men alltså då hoppas vi först att regeringen, en gång gjorde den i England, det visste inte så mycket igen, men att regeringen börjar med att sänka sina löner och väntar att 10% och riksdagen fortsätter och sen...
Men ska vi inte låta finansministern svara, hörru?
Vadå?
Nu ska jag berätta en sak för dig som du kanske inte har reda på.
Nej.
Regeringens ledamöter, de har sina löner anpassade efter en speciell lönegrad i det statliga lönereglementet.
Ja.
Där det sitter andra cheftjänstemän i samma lönegrader.
Ja.
Och sen när man träffar ett avtal med statstjänarorganisationerna, om det då innebär en lönehöjning även i de lönegraderna där regeringen råkar vara placerad. Ja. Då får regeringen följa med i den lönehöjningen.
Ja, just det.
Och blir det ett stopp i den lönehöjningen, då får regeringen också stoppa upp. Så där rättar vi oss efter hur det är.
Helt men jag enkelt. Tycker så här, regeringen ska börja föregå med gott exempel. Och så riksdagen följer efter och sen följer alla löneorganisationer efter. Då 10% så behövs det inga avtalsförhandlingar.
Ja, men nu är du inte med på marken med fötterna längre. Utan det där går inte att omsätta i praktiken.
Nej, det är sorgligt för
och,
att det är
jag skulle, i övrigt kan jag väl säga det. Att när det gäller lönefrågorna på framtiden. Mm. Så tycker jag nog att Landsorganisationens ordförande hade ett mycket klokt inlägg i eftermiddagens kommentar till budgeten. Där han säger att... han också förstår att våran situation rent konkurrensmässigt börjar bli så pass ansträngd så att man får överhuvudtaget på hela lönemarknaden och underkasta sig en viss återhållsamhet om det ska gå bra i fortsättningen.
Ja just det, för att det är synd om svenska, det är synd om Sverige.
Okej, Sigrid Andersson.
Det är synd om svenska folket och det är jättesynd om pensionärerna.
Hör du, kära vän, än så länge klarar sig gamla Sverige bra, hör du, och det ska det nog göra i fortsättningen.
Jo, men alltså vi börjar nog bli kanske här och vara mycket naggat och mycket åtlöjt i världen.
Nej, det tror jag inte, där har du fel.
Jag känner till det,
du, om du reser på semester ute i världen kan du göra jämförelser. Och
du Sträng, jag har arbetat ute i världen i ungdomsdagar.
Jaha, det var inte så länge sedan, menar du?
Ja, det var väl några år som jag kände till det.
Jaha.
Jag vet att min mor sa till mig i höst att hon i alla fall 82 år idag.
Jaha.
Och sa hon att Sibet man skäms för att vara svensk.
Jaha.
Det är ganska hemskt.
Mm. Ja, det var en intressant uppslag du hade, hörde. Men det blir nog ingenting annat än ett uppslag.
Hallå? Ja, det håller vi tummarna på, fadern Sträng.
Det blir inget annat ett uppslag, hörde du.
Nej, ja, det blir så, men alltså, de gjorde det en gång i England, började regeringen att sänka sina löner där, och så följde de efter, va?
Ja, jag
men
kan...
Men sen blev det visst inte mycket mer av det.
Nej, just det, ungefär
det
vad jag...
Det var det?
Det var jag tror också,
ja. Ja, ja.
Till småningom blir vi överens, du och jag, tydligen.
Ja, ja, det är bra. Ja, ja. Jag har fått så mycket i alla fall.
Tack, tack.
Ja, ja, så håller vi tummarna för ett bättre Sverige.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Januari 1976 var året då Arvid Lagerkrans var programledare i det här telefonväkteriet som hade anordnats eftersom nådiga luntan samma dag hade lagts fram av finansministern under sedvanligt högtidliga former. Det var den här kvällen ovanligt många färgstarka personer som lyckades komma fram till Gunnar Sträng som aldrig någonsin kunde bli svarslös som det verkade. Och vars enastående talekonst nog i mångt och mycket kunde jämföras med Ernst Wigforss på sin tid. Ett telefonväkteri med Gunnar Sträng kunde aldrig bli tråkigt. Direktkontakten med engagerade radiolyssnare har skapat oförglömliga upplevelser hos oss alla som hörde på. Och låt oss nu till sist avsluta programmet på samma sätt som vi började. Denna den sista timmen då vi sänder enbart över Motala långvåg. Tack och farväl Motala långvåg för lång och trogen radiotjänst.
Stockholm Motala.
Jag har en liten radiola som jag bara stund ställer in. I wild in springtime, just då är min. Vad är väl farfars pianola emot vår tidsfritt stående ljus? För radiola vi skåla liv länge och rytmerna bjus. Från halens nigre jag hör Bradley, Bradley, ut i Bradley dag. Och London kommer, yes sir, med lite sling. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig. Jag far från Wien till Berlin och från Paris till Tunis och tillbaka till dig.
Motala.
Ja, vi har lyssnat till sista timmen. Ett specialprogram som har sänds enbart över Motala långvåg. Programmet som sammanställs av mig själv, Kristoffer Murray, ska ses som ett tack från Sveriges Riksradio till Motala långvåg för lång och trogen tjänst. Och nu, allra sist, före den avslutande nationalsången går ordet till riksradiochefen Arvid Lagerkrans.
Och då kan jag berätta för Motala långvågslyssnare att här i Motala Aska så är vi ungefär 100 personer som just nu applåderar en sista gång för Motala långvåg. Motala långvåg har nu nästan sänt färdigt. En 65-årig epok i slut. På Radiotjänst, Sveriges Radios och Sveriges Riksradios vägnar tackar jag Televerket Radio och dess personal för den här tiden. Vi får hänvisa våra utlandslyssnare till kortvågen i fortsättningen och kanske i en framtid till satellitsändningar. Efter nationalsången kommer jag att stänga av Motala långvåg för gott.